Jag minns jätteväl en gång när vi satt med ett gäng laotiska ungdomar och så frågade vi, vad har ni för favoritbibelverser? Och tyckte det var ju spännande. Och deras svar, några av de verser de delade, var kanske inte det första vi skulle ha tänkt på. En av verserna var, var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Är det någon annan som har den som sin favoritbibelvers? Jag tror inte att den skulle klassa in på min topp 1000-lista. Vi pratar ju ofta så här om Guds godhet, Guds trofasthet, kärlek, liksom, förlåtelse. För oss blev det här ändå lite grann en ögonöppnare av hur verklig eller hur påtaglig liksom den andliga verkligheten är i Laos. Den andliga kampen är på något sätt en naturlig del av livet och av samhället. Och mörkrets och ljusets liksom dragkamp, den är väldigt nära. Och en del av er kanske har sett en bild, det är en, så här, en elefant och sen så står det några personer runt den här elefanten med förbundna ögon och så frågar man, vad är det du ser för något? Och då är det någon som säger, han står där vid benet och säger, ah, jag tror det är som en trädstam. Och sen står en annan person där vid svansen och säger, ja, men det är ett rep tror jag. Och sen är det någon där framme vid snabeln, det här är en vattenslang. Och alla delar ju utifrån sitt perspektiv där de upplever. Och alla de här beskrivningarna är sanna. Men ingen av dem är fullständig. Och lite så tänker vi att det är med våran bild av Gud. Och hur våra perspektiv är väldigt formade av våran kultur. Fast vi kanske inte så ofta tänker på det. Och under de här åren som vi har varit i Laos så har vi fått upptäcka liksom andra sidor av Gud och av tron som vi kanske inte förstått djupet av innan på samma sätt. Och det har varit spännande. Men innan vi ber oss till Laos igen så ska vi bara backa lite. För redan i Bibeln så framträder ju väldigt olika bilder av vem Gud är. Och även de bilderna är säkert väldigt präglade av den kulturella situationen, världsbilden som man hade då, vad folk sysselsatte sig med på dagarna och hur tillvaron såg ut och massa andra faktorer. Vi som sagt är ju förtjusta i den där goda, kärleksfulla sidan av Gud, men det finns ju många sidor beskrivna av Gud i Bibeln som vi också måste våga möta. I Jeremia 10 så står det, men Herren är en verklig Gud, en levande Gud, en evig konung. För hans vrede bävar jorden, folken uthärdar inte hans raseri. Här beskrivs Gud som en mäktig kung som får folket att bäva. Eller i Jesaja 33 där det står, Herren är vår härskare. Herren vår hövding, Herren vår konung, han är den som räddar oss. Så även här beskrivs Gud som härskaren och ledaren, men också som räddaren. Eller i Hosea 13 där Gud säger, då blev jag som ett lejon mot dem. Jag lurar som en leopard vid vägen. Här liknas Gud vid ett jagande rovdjur, ett lejon eller en leopard. Och listan på beskrivningar av Gud genom Bibeln skulle kunna göras hur lång som helst. Gud som fadern, Gud våran herde, Gud vår vän, Gud helaren. Det finns så många sidor att upptäcka av Gud och lära känna. Om vi går tillbaka till Laos, så en sak som har påverkat hur vi liksom uppfattar tron och den kristna gemenskapen, det är att Laos är ett väldigt så här, kollektivistisk kultur. Kollektivet och gruppen är väldigt framträdande. Mycket, mycket mer än fokus på mig och på individen. Och det påverkar på djupet till och med ens identitet. Jag är en del av min familj, av min grupptillhörighet. Det definierar vem jag är. Det är inte bara jag som person, utan jag i min grupp. Gruppens välgång är viktigare än min egen vilja, vad jag vill. Och där kan ju vi tycka är lite så här lamt och att man så här inte står upp för sig själv. Men det finns något helt annat, helt andra delar i det. Vi är ju väldigt förtjusta i att prata om individens rättigheter. Vi tar ofta Guds löften som väldigt specifika och personliga. Och någonstans i bakhuvudet så vet vi ju till exempel att breven i Nya Testamentet, de är skrivna till församlingar, till en grupp människor. Men sen när vi väl sitter och läser det så är det ju, ibland tänker jag att vi nästan glömmer bort det och tänker att det här är liksom väldigt personligt. Och det är inget fel i det. Men det är ju inte hela bilden liksom. Och jag tänker ofta så här på Paulus, att han satt nog där ensam vid något litet skrivbord så här och skrev ihop de här breven. Men om man läser riktigt noga så står det i flera av breven på slutet så här. Typ, här skriver jag Paulus med min egen penna. Eller så här, att han skriver under, så det är inte han som har skrivit hela texten. Och då kan man ju snabbt tänka så här, jaha. Han hade nog typ en sekreterare eller sådär. Ni vet, lite som läkaren på vårdcentralen har sitt besök, dikterar en anteckning och sen sitter vårdadministratören där och skriver in den i datorn. Men utifrån hur samhället såg ut på den tiden och i en kollektivistisk kultur, så är det mycket möjligt att det var en grupp som diskuterade och skrev breven tillsammans. Och sen såklart skulle det vara självklart att det är den högste ledaren som skriver under för att ge tyngd åt orden. Så skulle det ha kunnat varit. Och alla versioner är ju på något sätt spekulationer, för vi läser in jättemycket information i de här, liksom vi fyller i luckorna kring hur vi skapar att situationen såg ut utifrån hur vi tänker och ser på världen. Eller till exempel när Josef släpar med sig en höggravid Maria för att gå till Betlehem. Är det någon mer än jag som har sett någon sån här gammal plansch där de går? Det är Josef och så är det den stackars åsnan och så är det Maria. Och det är helt öde. Och de går där liksom i sin ensamhet. Det är ju ingenting i texten som uttryckligen säger att det bara var de och åsnan. Kanske mer sannolikt att det fanns fler personer närvarande. Att de gick tillsammans med en större del av familjen. Det finns källor som menar att det här tidsfönstret för skattskrivningen egentligen var ganska brett. Så det fanns ingen anledning för Josef att ta med Maria precis just när hon skulle föda. Men kanske var det så att det var då släkten skulle gå. Och då gick man tillsammans för att man gjorde saker tillsammans. Kanske var många kvinnor där i stallet och hjälpte till och grejade och fixade vid födelsen. Det vet vi inte, men vi gör så många antaganden utifrån hur vi förstår världen och utifrån vårat perspektiv. Och vi här i Sverige gör ju väldigt snabbt de här individualistiska antagandena om att det såg ungefär ut som det gör för oss. Och att få bo i Laos är spännande för att inte bara liksom höra om så här hur en kollektivistisk kultur fungerar, utan också få uppleva det i vardagen och i hur vi ser hur våra vänners liv ser ut. Och det blir ju lite som att få se en ny sida av elefanten. Kristen tro handlar ju mycket om Gud och mig, men det handlar ju också väldigt mycket om gemenskap, om tillsammanskap, om just kollektivet, Guds folk. Vi formas i lärjungaskap i vår relation till Jesus, men också väldigt mycket i de relationer vi har med varandra. Och beroendet av varandra som finns mycket mer påtagligt i andra kollektivistiska kulturer. Det tänker jag lär oss någonting om kristen gemenskap på djupet. Att leva i nära relationer, i beroende av varandra, det är inget som är enkelt. Inte för oss i Sverige som är vana att klara oss själva, men det är inte heller enkelt för laoterna som ändå lever i en kultur där det liksom är standardläget. Det var ju inte alls enkelt för de första kristna när vi läser i Bibeln. Det är svårt. Men trots det så växer och mognar vår tro och vårt lärjungaskap genom våra relationer. Om vi tittar på liksom den här beskrivningen av andens frukter, så är det väldigt, handlar det väldigt mycket om hur vi är i relation med andra. En och samma kropp, beroende av varandra och som tar hand om varandra. En annan sak som är väldigt framträdande i den laotiska kulturen, det är det här med efterföljelse och lojalitet. Vi är ju väldigt drillade i kritisk reflektion. Det lär man sig från att man går liksom på förskolan. Vi gillar att argumentera och diskutera. Och det här är ju väldigt positiva saker som också har format mycket av vår demokrati och drivit en positiv utveckling. Om vi tittar tillbaka på Bibelns tid och Gamla testamentet, så är det ju långa perioder som inte alls var särskilt demokratiska. Det fanns många starka monarkier där kungen styrde landet enväldigt. Så att Gud beskrivs som kung, det var nog en ganska enkel bild för israeliterna att relatera till. Och landets välgång var beroende av att befolkningen var lojala mot kungen. Särskilt om man var i krigstider, så var ju lojaliteten helt nödvändig för att landet skulle överhuvudtaget liksom överleva. Och samtidigt var kungen beroende av att folket var lojala mot kungen, och folket var beroende av kungens inflytande och resurser. Och det var kungen som skulle beskydda landet och befolkningen. Och Gud, han är en god kung som vill beskydda oss. En kung som förser. Och som troende så får vi visa lojalitet mot Gud genom att underordna oss och ära och följa honom. Och det kommer ju inte helt naturligt alltid för oss svenskar att underordna oss någon annan. Men det finns någonting gott och befriande i det, och i att sätta perspektiven på mig och Gud och proportionerna i liksom vår makt och vad vi kan göra. Och just i mötet mellan Laos och Sverige så blir det ju också tydligt att vi kan göra både och. Vi får brottas med Gud, vi får tänka och reflektera och ha svårt att få ihop saker och prata med Gud om det. Men samtidigt så får vi också ibland bara underordna oss och vara lojala efterföljare till en god Gud, en kung som vill beskydda oss. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Det finns så många sidor att upptäcka av Gud. Men det är inte avgörande att vi har hela bilden för att kunna vara kristna eller för att kunna tro. Bibeln är skriven till alla människor, till alla folkgrupper, genom alla tider. Och varje kultur har ju någonstans sin förståelse och sin erfarenhet av Gud. Vi ser våran del av elefanten där vi befinner oss i vår kultur. Alla bilder är sanna, men ingen av dem är fullständig. Och precis som vi pratade om tidigare så uppenbarar sig ju Gud på olika sätt, även i Bibeln. Och på något sätt ligger det ju i Guds natur att vi kan inte fånga honom och fullt ut beskriva vem han är och hur han är. Gud står över tid och rum. Han är kungars kung och herrars herre. Och han är ju så mycket större än vad vi kan tänka och förstå. Och det finns ju någonting befriande, kan jag känna, i att vi inte måste kunna förklara allt och förstå allt. Vi måste inte kunna ha alla svar för att kunna tro. Samtidigt som det också är så berikande att få upptäcka nya sidor av Gud eller liksom fördjupa vår tro. Och där tänker jag att mötet med andra kulturer är en fantastisk tillgång i att se bredare perspektiv, att förstå Gud på andra sätt än vad vi är vana vid. Det är också väldigt ödmjukande att tänka att jag kanske faktiskt inte sitter på hela sanningen själv. Och också väldigt, väldigt fascinerande att tänka att vi kan ha en person i Sverige som läser så här teologisk utbildning, doktorerar, läser Bibeln varje dag i liksom 50 år. Sen har vi en person, en risbonde här i Laos på andra sidan, som inte alls vet inte ens vad ordet teologi betyder, men har en tro på Gud, älskar Gud av hela sitt hjärta. Och omständigheterna ser väldigt olika ut, men de delar fortfarande samma tro på samma Gud. Och det går inte att säga att det ena eller det andra sättet är ett bättre sätt att tro eller en mer riktig tro. Det ser olika ut, men ändå förenas vi i tron. Och där tänker jag så här, att hur kan du lära känna nya sidor av vem Gud är och låta det fördjupa din relation med honom? Allra sist så vill jag bara dela vår väns berättelse för att ge lite grann en bild av hur det kan se ut för kristna i Laos. Det här är inte alls fallet för alla, men för en del människor så kan tron få de här typerna av konsekvenser. Vår vän efter han tog studenten så bestämde han sig för att flytta till, han bodde långt ut på landsbygden och flyttade till stan för att plugga. Han kommer från en väldigt animistisk bakgrund, men i staden hade han lite släktingar. Och särskilt hans mormor var väldigt så här starkt troende och aktiv i kyrkan. Och som man gör i en gruppkultur, då hänger man ju med där gruppen är, där är man. Så han följde ju ändå med till kyrkan. Och så där började läsa i Bibeln och insåg att wow, liksom, det här vill jag ju tro på. Och han kom till tro efter några veckor i staden. Och han var så uppfylld av det, så han kände att jag måste åka hem och berätta för min familj. De måste ju få veta. Så det gjorde han. Så han kommer hem till sin familj. De var inte alls särskilt imponerade över att han hade liksom gått över till den här utländska religionen som kristendomen ofta kallas. Särskilt på landsbygden så tänker man på kristendomen som något väldigt främmande. Hans pappa var andedoktor i byn, och det här var inte alls bra liksom för den andliga situationen att han kom dragandes med den här berättelsen. Så pappan ringer polisen, och den här killen, han inser att jag behöver nog ta mig härifrån då. Så när han vaknar nästa morgon så plockar han ihop sina saker, och med en liten påse i handen så börjar han gå, och det spöregnar ute. Och han ber till Gud, han vet inte vad han ska ta sig till, men han förstår att här kan jag nog inte vara kvar. Polisen kommer till byn, men eftersom det regnar och Lauter inte gillar regn så stannade de i huset hos pappan, så de höll sig där ett tag. Så han tar sig iväg, kom med en bil och kunde spendera en natt med vänner han hade längs vägen där, andra kristna. Och nästa dag så lyckades han ta sig med en sån här flakbil som man ofta åker på kollektivt tillbaka till staden. Han hade helt slut på pengar. Den här bilen hade också passerat en poliskontroll, en checkpoint, och det är ganska vanligt att det finns såna längs vägen. Men de hade inte brytt sig om att stanna bilen, så han blev inte liksom upptäckt. Utan han kom tillbaka, var i staden där några månader till, fick en möjlighet att åka till Thailand och lära sig mer om Bibeln under några månader, och kom sen till huvudstaden där vi lärde känna honom. Då var han ju i dryga 20-årsåldern. Och tiden gick. Och sen en dag så hör hans föräldrar av sig, för de har fått problem. Och de behöver hjälp, så de säger, kan du inte komma hem? Så han åker hem och berättar igen om Jesus och hur Jesus kan hjälpa. Och den här gången så kommer de till tro. Tillsammans med ytterligare tre familjer i byn. Och de är så uppfyllda och liksom fyllda av glädje över det de har fått vara med om. Men de andra i byn tycker inte alls att det där var särskilt hippt. Utan det slutar med att pappan arresteras och får vara sitta i fängelse en dryg månad. Och i den här vevan så bad också vår vän för två människor som inte kunde gå. Och sen lite senare så dog de, såklart oberoende av bönen liksom. Men där fick då konsekvensen att han anklagades för deras död. Och man skyllde det på den utländska religionen att det hade skett så här. Så han hade svårt att återvända till sin by igen. Men där finns en liten husförsamling där hans pappa är ledare för. Och sen lyckades han återvända efter några månader, så lade det sig lite så han kunde återvända och besöka dem vid några tillfällen. Och sen omkom faktiskt den här killen, eller omkom, han dog i någon febersjukdom. Någonting som kanske var typ dengue eller någon myggsjukdom. Vi fick aldrig riktigt klart för oss, men han dog i knappt 25 år gammal, men med en så stark tro på Jesus. Det är inte liksom allt som bara blir lätt och faller på plats för att vi har vår tro. Men för mig är det så uppmuntrande och så utmanande att se hur liksom Gud verkar och hur en ung människa kan vara så överlåten i sin tro att de här konsekvenserna, att man tänker att det är värt att liksom betala priset på något sätt. Och även om det här med liksom kontexten, en andedoktor till pappa och liksom hela deras miljö är väldigt långt borta från vår miljö, så är det ju fortfarande samma Gud som leder och förser, som ger oss tro och som förändrar och förvandlar. Det är samma elefant som vi alla tror på ju, eller hur? Fast att vi ser de olika delarna. Och jag blir så utmanad av den här killens frimodighet. Och tänk om den skulle kunna få smitta av sig på oss alla under när vi går in i en ny vecka. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är Gud. Tack för att du är stor. Tack för att du är vår kung, men du är också så nära. Och så full av kärlek, Gud. Tack att du vill oss väl. Tack Gud för hur du har skapat världen och olika kulturer. Och hur det kan få berika vår förståelse och upplevelse av vem du är. Vi ber Gud att vi var och en skulle få en längtan att lära känna dig ännu mer. Ännu djupare, Gud. Och att det skulle få bara spilla över i våra liv och i de relationer vi står i. Tack för att du är värd att efterföljas. Och att för oss att underordna oss dig, Gud. Tack för att du är oss nära. I Jesu namn. Amen.